Tack för välkomstorden. Antalet år ska man inte prata om, men många är de. Bibeltexten för den här söndagen från Johannes evangeliet, kapitel 21, verserna 15-19. När Jesus och hans lärjungar hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus frågade för tredje gången: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Sannerligen säger jag dig, när du var ung spände din själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: Följ mig. Herre, vi ber, låt ditt ord få bli verkligt för oss idag. Amen. Vi har nyss firat påsk. Påsken med allt våld. Påsken med upplevelser av oanade former och färger. Våldet är vi inte så ovana vid i vår tid, sannoliken. Daesh kör sitt. Andra kör sitt. Politiska mord, religiösa mord. Ja, våldet känner vi igen. Men påskens våld var av en annan karaktär. Eftersom när Jesus dör, så dör han inte därför att andra måste slå ihjäl honom, utan därför att han gav sitt liv till oss. För oss och för vår framtid. För vår frälsnings skull. Det är skillnad på våld. Det är skillnad på upplevelser. Men så har vi firat påsk och vi har glatt oss över uppståndelsens budskap. Och nu har Jesus mött sina lärjungar här. Lärjungarna har varit ute och fiskat. Fick ingenting, och så fick de massor när Jesus bjöd dem att kasta nätet på andra sidan båten. Men sen äter man tillsammans, får en lugn och behaglig stund. Det blir en harmoni där i lärjungaflocken och tillsammans med Jesus, där man lugnt och stilla sitter och förser sig med dagens rätt, fisk och bröd. Och här löper säkerligen samtalen från det ena ämnet till det andra, men mest omkring vad är det som har hänt. Och i den här lugna atmosfären, i den här stilla tillvaron, är det som de stora frågorna blir riktigt, riktigt angelägna. När Jesus så att säga ställer Petrus inför livets stora verklighet och ställer frågan: Simon, hur är det egentligen? Älskar du mig? Älskar du mig mer än de andra? Då kan man ju ställa sig den här frågan, kan man älska mer eller mindre? Är det att sätta lärjungen i en sån situation? Är det så att man ville värdera lärjungarsflocken på något sätt och säga att ja, men du är lite bättre, du kan lite mer, du älskar lite mer, du är lite mindre? Nej, det är inte så det handlar om. Utan det är om att älska, kärlekens fenomen. Kärlekens djupa grund. Det här som är det innersta, innersta. Kärleken, just där man ställs inför livets djupaste hemligheter. Här svarar man inte med några stora brösttoner. Här slänger man inte armarna i vädret och säger ja, vi älskar, vi älskar, vi älskar. Här kommer man in i det verkliga livets livsfilosofi och det verkliga livets innehåll. Där man sakta men säkert börjar ana dimensioner av en helt annan värld. Det är ingenting man tar till sig, det är ingenting man rycker till sig. Det är någonting man bara får uppleva. Någonting som finns där oförklarligt. Kärleken blir en livsfråga. Här möts den himmelska verkligheten med den jordiska verkligheten. Och här finns himmelens hälsning i Kristus till jordens människor. I det här fallet till Simon Petrus. Det här som den djupa frågan ställs. Vem är du, Simon? Älskar du mig? Tänk om vi skulle kunna för ett litet ögonblick placera in oss i Petri situation. Det är väl lugnt och stilla. Behagligt. Harmoniskt. Sätter oss ner och frågar: var finns min kärlek? Och av vilken art är den? Och vilket djup har den? Och vilken mening finns det i den? Vem är jag? Inte för att jag ska jämföra min kärlek med andra människors kärlek till Gud. Det blir inte bra. Men istället fråga, hur är det med mig själv? Ärade åhörare, hur ofta och hur noga vågar vi verkligen sätta oss i den situationen? Att vi vågar utmana vår egen kärlek i förhållande till vad Gud tycker och tänker och vet. Jag vill påstå att vågar vi sätta oss i den situationen så flyr allt det här ytliga, all världens verk. För att hamna in i någonting mera djupt, sakligt. Och verkligt, innehållsrikt, meningsfullt. Vad svarar Petrus? Ja, han säger inte som så att ja, men jo, Johannes, han är väl bra också. Men de andra, ja, men det är nog lite bättre för mig. Nej. Herre, du vet att jag har det kär. Men sen kommer den frågan en gång till lite envetet. Älskar du mig? Ja, han svarar på den frågan också på samma sätt. Men när Jesus för tredje gången frågar, då blir det lite irriterat. Eller vad blir det? Är det sorgsut? Eller vad är det? Simon Petrus blir bedrövad. Och då säger han, men herre, du som vet allt. Du vet att jag har det kär. Petrus söker aldrig göra sig bättre än han är. Nu upptäcker vi verkligheten. Egentligen är det så att Jesus vet mycket bättre än Petrus själv vad som finns hos Petrus. Han känner Petrus mycket, mycket bättre än Petrus känner sig själv. Men för oss är det väl så att vi känner oss bättre än både Gud och människor. Eller kan det vara så? För ibland så vill vi gärna framhäva oss själva och påstå någonting. Men detta påstående kommer ofta att fallera inför den verkligheten. Det är mycket bättre att då ärligt och uppriktigt säga: Herre, du känner mig. Du vet precis hur det är. Vad var det Petrus kände nu? Jo, vad var det som hände för ett tag sedan? Vad var det jag gjorde för ett tag sedan? 3 gånger. Jo, jag förnekade. Jag sa att jag kände inte Jesus. Och då gol tuppen och väckte Simon Petrus. Och då har jag börjat fundera, hur är det? Finns det några tuppar idag, eller har vi vridit nacken av dem, eller har de blivit hes? Något galet är det. Här kommer minna tillbaka. Vad är vad? Vem är vem? Det är bäst att säga: Herre, du känner mig. Du känner mig. Du vet att jag egentligen har det väldigt kär. Så mycket förlåtelse som jag fick. Så mycket hjälp jag fick. Efter den förnedring jag var med om. När jag och de andra lärjungarna har sagt: ja, det kvittar vad som händer i världen, vad som händer. Vi kommer aldrig, aldrig att överge dig. Nej då. Det gick en liten stund. Som var de på flykt hela bunten. Du känner mig, Herre. Men visst har jag det kär. Det här i de här situationerna, jag tror vi måste komma fram till den fulla ärligheten hos oss. För jag tror att det är först där, i kännedomen av vår egen svaghet och våra brister, som vi upptäcker Guds storhet och nåd och barmhärtighet. Det som lyfter oss ifrån oss själva till verkligheten i Gud. Att kunna lämna det här som var för det som är. Att kunna lämna misslyckandena och allt det här för det som är det lyckade i Kristus, uppståndelsens Herre. Är det där vi vågar vara? När vi upptäcker det här av vår Herres närhet hos oss själva, tror jag att vi ärligt och uppriktigt kan säga: vi har dig kär. För vi kan väl ändå inte annat att älska den som har gjort allt för oss. Och inte minst med tanke på den påsk som vi upplevt. Men samtidigt, när det här kärlekssamtalet kommer och kärleksförklaringen är gjord, så följs det in ett moment som också är viktigt för Petrus och för oss alla. Gör någonting då, om du älskar mig. Petrus, ta hand om mina lamm. Föd mina får. Vad innebär det egentligen? Ja, Petrus sätts in i sitt apostelämbete just i det här ögonblicket. Men för oss gäller också. Och då kommer det här spännande: får och lamm. Är det någon skillnad på det? Ja, det är klart det är. Lammen är meningen, det ska bli får. Men vi behandlar inte lammen på samma sätt som man behandlar fåren. Och här har församlingen, den kristna kyrkan på jorden, någonting viktigt att lära. Vi uppträder inte på samma sätt mot de ovisa ovana som vi gör mot visa och erfarna. Hebreerbrevets författare skriver så här, och då handlar det om försoningens hemligheter. Då skriver han så här: det är svårt att få er att förstå eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som får er att förstå första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för att den som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det som man först fått lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Plocka in det i situationen får och herde. Vi har till uppgift att ta oss hand om varandra och om människorna. Ta oss hand och behandla på olika sätt, undervisa på olika sätt, för att det ska föras en kunskap ut till människorna som leder till tro, till uppbyggelse, till sant liv. Här finns visdomen på ett oerhört sätt utpräglad i Jesu ord. Att våga sig på att föra lammen ut till bete, undervisning och liv, för att det ska växa till och få fåren att förstå att leva kvar i sin kunskap, i sin närhet till ordet och verkligheten. Det är en uppgift efter en kärleksförklaring. Men sen kommer det som kanske kunde bekymra oss och göra oss illa, och i synnerhet göra Petrus illa. När Jesus säger: ja, du Petrus, när du var ung, då gjorde du som du ville, det gick dit du ville. Men när du blir gammal är det någon annan som kommer att föra dig dit du inte vill. Och så kommer upplysningen: det här sa Jesus för att tala om på vad sätt Petrus skulle få utstå döden för Kristi skull. Ja. Här finns ett litet samband med texten som ligger före den här. Då Petrus är i båten och så Jesus står på stranden, och så säger Johannes till Petrus: han som står där måste vara Herren. Petrus blir ivrig, tar på sig överklädnaden. Han var fiskare, så han hade andra kläder, tog på sig överklädet, hoppar i vattnet för att möta Jesus. Han valde. Han var häftig, han var ivrig. Men en gång skulle han få känna på något av det som var smärtan av efterföljelsen. Och historiebeskrivningen säger att Petrus fick dö för sin tros skull i Rom år 64 eller möjligen 67. Och sedan 100-talet så säger man att Petrus korsfästes med huvudet nedåt, därför att han ansåg att han var inte värdig att korsfästas på det sätt som Jesus var korsfäst. Det är man inte säker på, men man talar om det sedan 100-talet att det var på det sättet. Att offra sitt liv för kärlekens skull, för förkunnelsens skull, för efterföljelsens skull. Vem klarar av det? Det du inte ville. Det är klart inte Petrus ville det. Men så blev det. För kärlekens skull, för livets skull, för Kristus skull, för påskens skull. Vad är vi beredda till? Jesus sa, följ mig.